Hejsan svejsan, Linnea Wikblad här. Du vet väl att du kan lyssna på hela veckans morgonpasset i appen Sveriges Radio.
Nu har vi en partiledare i studion. Han är norrlänningen som retade gallfeber på Stockholms bilister i 8 år. Och nu är han på valturné i en guldfärgad elbil. Sen 2023 är han ett av språkrören för Sveriges näst minsta parti. Välkommen Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
God morgon.
God morgon. Tack så mycket.
Varsågod.
Det känns som att jag har pratat mycket om din stil den här valrörelsen. Är du liksom, är du...
Ja, jag gick ju direkt på byxorna, för Daniel Heldén har ju på sig byxor som jag har velat ha väldigt länge men inte har liksom vågat ta klivet och ha.
Nej. Upplever du att du är liksom valrörelsens fashionista?
Jag upplever väl att jag alltid har varit intresserad av vad jag har på mig. Mm. Och den här valrörelsen, så ja, jag har skruvat lite grann på stilen. Och som du säger här, vågar man ta steget? Och du vet inte om du vågar ta steget här.
Men, ja, jag vågar.
Nej, men jag kan tipsa då. Testa bara, och så är du ute där.
Vi ska prata politik naturligtvis. Ja, men vad händer med en man när han vågar dra på sig liksom en högmidjad, lite mer klassisk slackbyxa?
Först så är det ju då, det finns ju visst motstånd internt i huvudet att göra det här steget, så är det ju. Men sen när man har gjort det så är man där, och får man också liksom respons från andra som tycker man är fantastiskt spännande och kul, och så säger folk så här att ja, men du är den bäst klädda partiledaren, i alla fall den manliga, för det finns andra liksom kvinnliga som skruvar en hel del på sina kläder också.
Men blir det liksom så att det är väldigt lätt för en miljöpartist att bli den bäst klädda, ungefär som när du vet den stökiga i klassen sköter sig lite och får jättemycket beröm för det, eftersom ni kommer liksom från kod och näverstövlar liksom.
Ja, du.
Om du sätter på en skjorta så känns det så här, han är Sveriges bäst klädda.
Jag förstår det. Och då tänker jag så här, om man tittar på hur jag har klätt mig de senaste liksom 15-20 åren, så är det inte det här steget jättelångt, även om jag har skruvat lite grann på vad jag har på mig, för att jag tycker det är kul. Alltså det är någonting som jag gillar.
En fråga som jag är nyfiken på riktigt, och det finns ingen liksom värdering i frågan, men det känns som att Miljöpartiet är det partiet som liksom har mest så här leva som man lär identitet. Alltså jag undrar om man som högt uppsatt offentlig miljöpartist tänker på det, att man så här, när man står i mataffären och så ser man den här ekologiska citronen som ser jävla tråkig ut. Den andra lite vaxiga, icke-ekologiska, den är så mycket plump och den är gul och så. Men så ser man att folk tittar och ser man så, men det blir väl den här skrumpna då? Alltså förstår du vad jag menar?
Ja, jag
eller att man är lite orolig över att vara på Bromma flygplats typ eller sådär.
Ja, Bromma flygplats där är jag bara när jag ska tala om att vi kanske inte ska ha den. Men annars så, när det gäller citroner och så vidare, ja, det är väl klart att i min roll som språkrör och partiledare, så folk tittar ju på vad jag gör för någonting, så jag måste ju tänka efter. Men jag brukar säga det, att vara miljöpartist eller vara med i Miljöpartiet, det är liksom inte en livsstilsklubb, utan man kan ogilla citroner som ser skrumpna ut, eller plastsugrör, eller vad säger, papperssugrör, för man kanske gillar de gamla plastsugrören. Och det är inget konstigt i det, och det är inte så att man som miljöpartist måste göra allting rätt.
Det förstår jag, men du, man kan ändå tänka på det så här. Hur uppfattar alltså folk mig nu?
Ja, men jag måste göra det, absolut. För att jag liksom representerar någonting, och så fort jag gör någonting som inte kanske är helt korrekt, folk tittar ju verkligen. Och det är en del av jobbet på något sätt.
P3, Sveriges Radio.
När vi har rekat inför de här intervjuerna har vi på alla de andra partiledarna ganska lätt kunnat hitta roliga anekdoter och engagemang från skolåren eller ungdomstiden i arkivet. Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, det är omöjligt att hitta någonting på dig. Det är lite olustigt faktiskt, men det finns ingenting.
Vad fanns du innan 2000?
Ja, är du någon slags AI, robot bara, eller vad är det för fel?
Jag är egentligen konsult åt Miljöpartiet, och därför har jag raderat hela min bakgrund.
Ja, precis. Men vad gjorde du egentligen innan 2000-talet? Eller 2000, år 2000?
Ja, men jag,
fanns du?
Ja, men jag fanns, och jag blev ju medlem, eller började aktivt i Miljöpartiet 2000, så då var jag 35. Så det hade ju liksom en lång tid med flera barn, när vi bodde på en gård i Sörmland, på landsbygden.
Du var aldrig liksom en ungdomsförbundare eller sådär?
Nej, så att när jag kom in i Miljöpartiet och blev shanghajad in, kan man säga, Gnesta kommun, då hade jag inte hållit på med politik på det sättet alls. Men däremot så höll jag på med att påverka samhället. Jag hade en miljögrupp i Gnesta som ägnade oss åt att påverka, försöka liksom förändra det mesta i kommunen. Jag var aktiv i EU-valrörelsen 1994 då inför folkomröstningen. Men partipolitik hade jag inte hållit på med, så det finns liksom inte några spår på detta.
Men finns det något tydligt så politiskt uppvaknande, eller varför du började engagera dig i samhället? Var det så? Hade du någon religiös upplevelse av att så här, det här måste vi göra någonting åt och jag ska göra det?
Ja, men det där har varit lite i perioder, skulle jag säga. Jag gick ju högstadiet gymnasiet på Lidingö. Och där, det är ju, Lidingö är en ganska blå kommun. Och den klass jag gick i, vi var ganska radikala för att vara på Lidingö då. Då kan man liksom, det finns ju relationer, liksom, nivåer i detta. Och där, det fanns väl lite uppvaknande där och se att det fanns faktiskt saker och ting som inte stod helt rätt till. På den tiden så fanns ju också frågan om kärnkraft som var mycket aktivt i, som jag var medlem, eller jag var inte medlem, men redan då så tyckte jag att det var en viktig fråga. Vi hade mycket strider där på Lidingö runt de här frågorna. Men sen har jag liksom gått in och ut ur det politiska, kan man säga, och intresset. Jag var länge på Stockholms universitet och forskade där. Då höll jag inte på med politiken som för egen del.
Men inget tydligt sådär. Vissa ser ju klipp på kycklingar till exempel som blir behandlade väldigt, väldigt dåligt. Eller kinchillor eller minkar eller vad det är för någonting man tar pälsar av. Och bara så här, det här är fruktansvärt. Hur fanken får det gå till så här? Och sen så är det, börjar man engagera sig. Men inget tydligt sånt, utan du...
Nej, men det här är intressant, för det finns ju vissa saker som har satt spår i hjärnan när man tänker på till exempel Palmemordet. Det var ju en sån här, vad är det här, att politik kan vara så allvarligt och så otroligt viktigt på ett sätt som man inte tänkte på tidigare. Och det är en sån sak, en sån händelse faktiskt. Men det innebar inte att jag gick in i politiken då, utan jag började istället forska.
På civil olydnad?
Ja.
Det är ju jätteintressant tycker jag. Alltså hur det, kan man dra några paralleller till, alltså hur ska jag ställa den frågan? Civil olydnad, då tänker jag väldigt mycket på, alltså till exempel miljödemonstrationer. Alltså att limma fast sig i asfalten och att sitta i almarna. Och, alltså den typen av civil olydnad. Finns det någon koppling till din politiska karriär och ditt intresse för civil olydnad? Förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar. Ja, men mitt intresse där och varför jag höll på med det var ju mycket för att se, jag var intresserad av hur det politiska systemet fungerade i förhållande till den här typen av protester. Som ju är mycket klimat, eller då var det inte klimat, men miljöprotester, andra typer av synpunkter. Och jag tittade ju på almstriden som var 1971, det är en hel evighet sedan.
Det
var...
Kul det låter.
Ja, men hur förhållandet mellan de som tycker att saker och ting har blivit så otroligt fel och det politiska systemet inte hanterar det och tar hand om det och hur man då protesterar mot saker. Hur den dynamiken finns där. Jag tyckte det var otroligt viktigt och spännande att titta på det. Men det där är ju liksom... Jag har ju aldrig ägnat mig åt det.
Nej, det är olika att forska om det och vara aktivist. Ja, men det är intressant ändå på något vis.
P3, Sveriges Radio.
Miljöpartiets allra största och viktigaste fråga är ju... Det är ju klimatet. Ni vill ju skydda skogar, hav, sjöar och att Sverige ska göra en klimatomställning och bli fritt från fossilberoende. Men då undrar jag, vad kan då lilla Sverige göra? Uttjatad frågeställning, men känns ändå ack så relevant. I den här stora världen där vi har liksom jättar, Kina, Ryssland och USA verkar knappt bry sig om klimatet alls. Vad kan lilla Sverige göra?
Massor.
Jaha.
Ja. Framförallt så kan vi se till att få ner utsläppen och bryta fossilberoendet. För det vi ser är ju också någonting som påverkar hela samhället och alla medborgare. Att vi sitter fast i det här med det fossila, oljan, och vad det innebär för någonting när till exempel Trump försöker att ge sig på Iran och priserna rusar och allting liksom upp och ner. Och samma sak med Putin när Ukraina-kriget drog igång då 2022. så sitter vi fast i någonting som verkligen ställer till det för oss. Vi har ju som mål att bli av med allt fossilt, att alla utsläpp. Och det är liksom första delen.
Men menar du, bara en liten inflik här, menar du då att vi minskar Sveriges klimatavtryck eller försöker bli fossilfria inte på grund av att det gör en jättestor impact i det stora hela i världen, utan att vi föregår med gott exempel och visar vägen åt ett nytt håll?
Ja, men det är flera saker. Ett är ju att vi ska ju bli av med allt det fossila, och det ska vi göra enligt de planer som finns. Vi ska komma ner till noll 2045, och det är ju liksom ett sätt att ta vårt ansvar för klimatutsläppen. Och vi ser ju nu, vi har sett hela den här sommaren när det har brunnit nere på kontinenten, nere i Europa. Och floderna är tomma, elsystemen, som energiförsörjningen havererar därför att man kan inte kyla de här kärnkraftverken och så vidare. Det här är någonting som slår otroligt hårt och kommer att fortsätta. Och vår uppgift, och det här som vi har faktiskt kommit överens om med Parisavtalet och inom EU och så vidare, är att vi ska ta vår andel av det här. Så alla ska vara med och ta sin del. Och där har vi vissa målsättningar som vi ska nå. Så om du säger att vi är inte så många medborgare. Våra utsläpp i stora hela är inte supermycket, men alla har sin andel, och det ska vi göra.
Du säger att alla ska liksom göra sin del. Hur stora uppoffringar ska vi göra då på ett individuellt plan?
Alltså uppoffringar, vad...
Ja, men vad ska vi göra? Alla ska göra sin del. Hur mycket ska vi göra då på ett individuellt plan?
Ja, men det vi ska göra är ju, och då pekar jag på mig själv, vad vi ska göra som politiker är ju se till att vi gör det enkelt och smidigt för svenskarna att göra den här omställningen. Och det är ju helt avgörande. Och det är ju inte så att du som enskild individ ska ta hela det ansvaret. Vi ska hitta lösningarna så att du kan byta till en elbil, till exempel, leasa eller köpa en. Du ska kunna ha billig kollektivtrafik med ett Sverigekort som gör att du kan för 499 kronor i månaden åka på all kollektivtrafik i landet. Vi ska bygga ut järnvägen så att den funkar. Det här är såna här saker som vi gör på strukturell nivå.
Men då det känns ju som att det ändå kommer krävas ganska mycket för att bli helt fossilfria. Det kommer krävas kanske mer än att politikerna gör det enkelt för medborgarna att ta kloka beslut när det gäller hållbarhet. Så här. Alltså, varför finns det inte, när det är så akut som läget är, varför liksom kan man inte driva någon typ av idé om lagstiftning kring ransonering till exempel? Alltså jag tänker på andra världskriget, var det så här: nej, du får inte mer kaffe för det finns inte. Nej, du kan inte dricka så här mycket för det går inte. Alltså, varför driver inte ni politik som är så här: nej, det är bara max 200 gram kött i veckan. Man får bara åka si och så många mil. Behöver man åka mer, då får man ansöka om tillstånd till det. Alltså, varför är ni inte hårdare med de här grejerna? För vi är väldigt bekväma,
ja,
vi.
Ja, men jag fattar. Det finns ju en sorts, om du nu pratar om ransoneringssystem, som EU har satt upp med utsläppshandel, som industrin har till exempel. Då måste du köpa utsläppsrätter eller ha sådana för att släppa ut koldioxid. Så det är ju en sorts ransonering.
Jo, men jag får ju åka min bil hur långt jag vill och tanka med vilket bränsle jag vill. Det är ju ingen som kollar det.
Nej, men så är det. Och vad man har gjort är ju att istället för att göra alternativen billiga så har man ju subventionerat det fossila med över nästan 70 miljarder under den här mandatperioden. De pengarna skulle man ha använt för att hjälpa alla att gå över till något annat. Men det finns också, EU har också ett sånt där, man kan säga, ransoneringssystem som kommer 2028 som påverkar också bilarna. Som ju handlar om att ska du släppa ut koldioxid eller de som säljer bensin och diesel så måste de ha såna här rättigheter att göra det. Och då begränsar man också. Så på ett sätt så finns det och kommer att sättas in. Men vi kan inte gå in liksom individuellt och peka, du får inte köra din bil. Men däremot så måste vi se till att det förnybara alternativen blir billigare. Det är så vi på ett smart sätt kan styra så att alla känner att de är med och har råd och möjlighet.
Jag tankade halvtank diesel igår och tvungen att belåna bostaden. Hur dyr ska dieseln bli?
Jag undrar vad du har för bostad.
Nej, men du kan inte säga det, hur dyr dieseln ska vara.
Nej, det kan jag inte göra.
Den kan bli hur dyr som helst. 100 kronor liter.
Ja, så om vi har hängt med det senaste halvåret så vet vi att om Trump hickar så kan ju dieseln fara iväg hur mycket som helst. Så det går ju liksom inte att säga det.
Men vi ska prata bil alldeles strax.
Att det fossila blir dyrare framåt, det, så är det. Och därför ska vi också se till att man kan byta. Du kan byta din dieselbil till en elbil och köra den istället.
Har du haft elbil och småbarn? Synkar inte.
Men
hattar runt med otåliga småbarn på en bilsemester i Sverige.
P3, Sveriges Radio.
Ett konkret förslag som ni har är ju det här med förkortad arbetstid. Hur många timmar i veckan jobbar ett språkrör så här i valspurten?
Jag tror att man slutar ganska tidigt att räkna på det. Nu är vi före 7 här på radion och man vet inte. Man kanske är aktuellt 21, så att det kan bli hur många timmar som helst.
Alltså att kasta ut den gamla 40-timmarsveckan och göra 35 timmar till den nya heltiden. Sen vill ni i förlängningen då dra ner det till 4 dagars arbetsvecka. Är detta möjligt?
Absolut.
Jag menar, I alla yrken,
ja. Men man får ju anpassa det på olika sätt. Menar, idag har vi 5 dagars vecka, vi har 40 timmars vecka. Många har gått ner med olika avtal och så vidare. Men det är ju inte som att folk alla jobbar måndag till fredag. För det finns ju många arbeten som också sker på helger och nätter och så vidare. Och där är ju liksom lagstiftningen, gör det ju möjligt att man anpassar det. Och skulle vi gå ner till 4 dagars vecka, vilket vi förordar långsiktigt, så anpassar man det också. Och jag har gjort en hel del studiebesök hos olika på arbetsplatser där man har gjort det här. Och där anpassar man det. I Norrköping var jag på Vrinnevi sjukhuset där man på en operationsavdelning har låtit alla sjuksköterskor ha motsvarande 4 dagars vecka. Och då har man ett schema som gör att det här matchar ändå. Och så får man ledig tid där man kan återhämta sig, där man kan göra annat, man får en bättre vardag. Samtidigt då som man blir mer produktiv när man är på platsen. Alltså de har gått ner i arbetstid och de gör lika mycket och det kostar inte arbetsgivaren mer pengar.
Hur kan ni inte göra det? För att jag tänker att om, alltså oavsett att få till det skift och så vidare, om alla går ner i tid så kommer det ju behövas mer anställda. Och då kostar det väl arbetsgivarna med arbetsgivaravgifter, alltså sociala avgifter, alltså pensioner och sådana saker. Det känns som att det skulle bli dyrare för arbetsgivare.
Första tanken och känslan är ju det. Men det intressanta är ju att, vi har ett arbetsliv idag som sliter ut folk. Man är inte produktiv en 5 dagar i veckan, 8-5. Det är man inte. Och när man gör det här så ser man att det är färre sjukskrivna. De som jobbar deltid går upp till heltid och de som är heltid får sänka. Man möts ju någonstans däremellan men man har kvar full lön. Och man gör mer därför att man är smartare än den tid man arbetar. Och man har också den här extra tiden, om det är en dag eller hur man lägger ut det, där man kan återhämta sig.
Men
man kanske tar hand om barnen.
Absolut, måste jag jobba längre? Måste jag gå i pension senare? Nej.
Och det är det här som är jätteintressant med de experiment och tester man har gjort, och bland annat då på sjukhuset där i Norrköping. Det är inte som att när man går ner i tid att det händer mindre på arbetsplatsen. Tvärtom. De gör lika mycket och lite mer med mindre tid som de jobbar. Därför man blir effektivare, man jobbar bättre, man mår bättre. Det är också en jämställdhetsfråga det här mellan könen. Det är många gånger som männen har ett arbete där man inte har möjlighet jobba hemma eller liksom balansera det på ett annat sätt. Medan man till exempel som en sjuksköterska, man kan inte jobba hemma. Men det här har en stor impact, en möjlighet. Och det är otroligt intressant att titta på de här försöken.
Svenskt näringsliv tror att vi kommer tappa så mycket pengar på 4 dagars veckan att man kanske kommer behöva jobba 4 år längre till pension. Men blir du poppis om... Vad är det du vet som inte svenskt näringsliv vet?
Det är väl 2 saker. Det ena är, de räknar ju på, tror jag, det är 35 timmars vecka och så har de gjort en massa modeller på det där. Det finns olika beräkningar. Och flera av de här beräkningarna är ju så uråldriga så att det liksom har ingenting med saken att göra. Men 4 dagars vecka som är ett större skifte i hur vi skulle arbeta. Det är där de intressanta sakerna händer. Svenskt Näringsliv vill inte prata om det. Annat än att de själva då under sommaren har 4 dagars vecka. Men det vill de inte prata om.
Varför inte 3 dagars vecka?
Alltså,
vart går gränsen för att det inte funkar? Vad är det minsta dagarna för att det ska kunna funka? För om det funkar med 4 dagar, så varför inte 3?
Ja, men det är en jätteintressant fråga.
Vad är svaret?
Men 73 så gick vi från 6 dagars vecka till 5 dagars vecka. Och går vi ner till 20-talet så gick vi i princip från 7 dagars vecka. Alltså man sänkte. Så att det finns ju någonting som händer där med ungefär 50 års mellanrum. Och nu har det gått 55 år. Vi har en fantastisk produktivitetsökning som vi kan använda oss av. Men att göra ännu större hopp, det är inte aktuellt och det behövs inte, för vad man ser just det här, man mår bättre. Alla får sitt liv att gå ihop. Arbetsplatsen blir bättre.
P3, Sveriges Radio.
Vi har ju gett möjligheten till lyssnarna att skicka in frågor till dig, Daniel Heldén. Jag ser att du är exalterad. Jag börjar med första. Hej Daniel, har du någon lika rultig matvana som Jimmys korvtryckande? I så fall, vilken? Han var ju här igår och berättade att han kunde liksom äta kalla såna Denniskorv, barnkorvar. Ett paket eller vad det
han
var.
Skulle han skulle kunna tänka sig det. Han skulle inte ha problem med det.
Ja, precis. Har du någon sån rultig matvana? Eller bara
jag måste nästan tänka efter. Jag är ju ganska förtjust i vingummin. Och det är kanske inte en matvana. Det är inte som att jag går och äter det hela tiden, men jag brukar alltid se till att ha med mig det.
Men du kan aldrig känna så här, för jag och David pratade om det, att man ibland kan bara känna sig så rultig för att man liksom helt plötsligt står och kanske äter en sked riven ost klockan 23.30 vid kylskåpsdörren öppen.
Vad jag kan göra är att jag kan faktiskt ta fram halloumi och snitta upp och äta.
Så alltså att bara kall så?
Kall, det är, ja. Det
är mest miljöpartistiska jag har hört i hela mitt liv. Fast du sa ändå halloumi, du hade kunnat sagt så. Svensk grillost! Eller någonting i
det stället. Ja, nej, men det kan hända. Och sen ibland kan jag få såna här cravings för surströmming. För jag har alltid en burk surströmming i kylen.
Det är märkligt.
Många lyssnare undrar också, varför ska man rösta på Miljöpartiet istället för Vänsterpartiet? Ni är ju så lika.
Ja. Jag skulle säga att vill man ha en kraftfull klimat- och miljöpolitik som faktiskt gör skillnad, så ska man rösta på Miljöpartiet. Samtidigt som vi har en offensiv jämlikhetspolitik. Så vi är ju liksom garanten för att vi faktiskt tar vårt ansvar när det gäller klimat och miljö och gör den här omställningen som är helt nödvändig. Och gör vi inte den, så kommer vi heller inte få ett bra samhälle där vi kan ha jämlika villkor.
Ska man källsortera kondomer eller är det okej att synda lite och slänga dem i vanliga soporna?
Jag vet faktiskt inte hur man källsorterar dem.
Kondomer?
Latex, det kanske
hur
är, det är
en plast. Hur har du gjort?
Jag har barn.
Okej. Ja, det är därför du inte vet.
Nej, men jag vet att inte du eller liksom miljöpartister i sig är någon sorts källsorteringspoliser och att så här, liksom det har framgått. Men ibland kan man ju verkligen känna så att så här, så jävla mycket blomflugor och soppjuice i hela mitt kök nu. Jag är ensam hushåll, kan jag inte bara få slänga den jävla tomaten i hus och soporna?
Ja, eller så bär ut papperspåsen eller vad du har för någonting.
Men du måste göra det varje kvart. Det är inte smidigt det här. För att miljöpolitiken ska kunna liksom anamma, så behöver den bli smidig. Det går inte att ha komposterbart och papppåse. Det förstår ju vilken jävla idiot som helst, Daniel Edén. Att det är inte kompatibelt. Vadå jo då?
Jo, det är det. Och det är inte som att vi går ut med våran påse varje dag. Man ser till att lägga i hushållspapper. Vitt papper kan man lägga i hushållspapper.
Blekt.
Då blir det tusan när de gör dem. Men och då blir det ju torrare. Så man, och det är klart, om du bara som häver ner 10 tomater där, då börjar det hända saker och ting. Men man måste ju liksom kombinera det där. Då blir det
menar
bra.
Du att jag ska behöva på alla mina myndighetspostutskick sitta och ta bort fönsterkuvertsplasten?
Nej. De ska man ju lägger man i soporna.
Alltså hela fönsterkuvert?
Ja.
I hushållssoporna?
Ja, som jag har förstått det så ska man göra det.
Okej.
Men det, jag är fortfarande svårt att smälta att vi ska alltså, köpa enkom hushållsblekt hushållspapper för att varva i den papperskomposterbara påsen.
Jag tänker så här, ibland använder...
Lägg ett lager längst ner först för att kunna slänga.
Ja, men ett litet lager lägger man alltid först. Sen har du ju hushållspapper sannolikt i det, när du gör saker och ting, du kanske torkar av någonting eller vad tusan, då kan du lägga dem där i. Mm-hmm. Och då blir det torrt.
Ja, eller det, det här bästa människan kom på.
Nej, men det här är ju
men intressant hur man källsorterar kondomer, det vet faktiskt inte jag.
Nej, det kommer att komma någon som ringer in om det.
P3, Sveriges Radio.
Du var ju trafikborgarråd i Stockholm i många år och beskrevs ofta som en kontroversiell politiker. Och det handlar ju mest om din syn på trafik. För det var en grupp trafikanter som vi kan säga hade problem med dig. Vilka var det?
Det var de som tyckte att de kanske skulle köra bil överallt och alltid. Och framförallt de som hade mest problem, det var de som sällan körde bil i Stockholm. Utan bodde någon annanstans och tyckte att det var provocerande att de kanske inte skulle komma fram överallt i Stockholm.
Men det är ju en känslig fråga, det här med att använda bil. Och jag tänker, när du var trafikborgarråd så var ju du lite så, de bilburna stockholmarnas fiende kallades du liksom. Och jag tänker, om du får plats i regeringen, kommer du bli alla Sveriges bilisters fiende då?
Nej, det kommer det inte bli. Vi har ju politik för att bilisterna framförallt ska kunna ställa om. Vi vet ju att det är otrolig massa människor i landet som behöver bilen. Inte minst de som bor i glesbygd, landsbygd. Finns ingen kollektivtrafik. De ska vi se till så att de kan ha sin bil, men den ska vara en elbil. Om det är så att de leasar den för en billig penning eller att de kan köpa en. Och det där är ju någonting som vi arbetar hårt för. Men när man är här i Stockholm som vi sitter just nu, finns en fantastisk kollektivtrafik. Jag satte igång en otrolig utbyggnad av cykelbanor. Man kan gå på ett bra sätt. Man kan vara på de sommargågator här där man kan sätta sig ner, dricka ett glas vin eller kaffe eller vad man nu sysslar med. En helt annan miljö. Så att vi har olika förutsättningar på olika platser.
Och ganska det... många har inte den förutsättningen. Alltså jag tänker att så här, det här med elbil, jag menar, hur många bilar är det i Sverige idag? Det är ju 5 miljoner bilar. Många hushåll behöver 2. Alltså så här, elbilstankar?
Ja, alltså, det känns som att det finns en lucka här i din kunskapsbank.
Okay.
Och det är på grund av att dina barn är ju äldre, de är ju vuxna nu. Så när elbil på riktigt började bli aktuellt, då hade inte du småbarn. Småbarn och elbil, det går inte hand i hand. Att åka längre sträckor med elbil, till exempel bilsemester eller vad det nu än må vara, istället för att man ska ta flyget, så är det liksom så, för att elbil, man kör inte gärna elbil som har mindre än 20% i tanken, eller vad man säger, eller så ofta så är det inte mer än 80% i tanken när den är fulladdad, för att de sista 20% tar 1 miljon år att ladda. Så du har liksom de här 60% i den här elbilen att leka med, och det blir hatt att åka runt med otåliga småbarn. Och hittar man väl, och så ska man liksom stanna under en längre period för att då ladda bilen på en laddstation som är fullbokad och köig.
Så du köar till att ladda i en timme?
Ja. Ja, precis. För ifall du ska åka liksom mellan Stockholm och Uppsala, då tar ju det 3 dygn senast, tror jag.
Men nu måste jag fråga, måste du ladda bilen när du ska åka mellan Stockholm och Uppsala? Det känns lite...
Ja, det är överdrivet.
Ja, men visst, om du har en elbil, du måste tänka annorlunda. Och jag vet själv, vi har en elbil och ibland tar vi den till Göteborg av lite olika anledningar. Jag har en dotter som bor där och då måste vi ladda på vägen. Och då måste man ju räkna in de här tiden för att ladda bilen, kanske 45 minuter eller någonting.
Hur gammal är din dotter?
Ja, hon är 37.
Frågar hon ofta under den tiden när vi framme?
Nej, men då, hon sitter inte med i bilen då. Men visst. Och det här är ju liksom ett annat sätt att tänka. Men de flesta bilar kör inte långa semestrar hela tiden. Och då är frågan, ska
man
hela...
Man kan flyga istället. Skoja.
Ja, eller när vi har tagit över så kan vi bygga ut järnvägen så att du tar den istället när du ska ner till Malmö eller Köpenhamn eller whatever. Och jag kan ta tåget till Göteborg. Men det här är ju, man måste ju tänka lite annorlunda. Och där kan man väl säga, okej, det kanske blir en uppoffring delvis att man måste hitta på saker med sina barn när man stannar. Det finns lösningar för det, gissar jag.
Och, ja, men får jag bara säga, jag hörde en, jag tror att det var Ring Peter häromdagen, då var det en som hörde av sig och sa så här, på landsbygden, alltså bil, det är vårt bränslemässigt minsta problem. Vi behöver följande maskiner behöver bränsle. Bla bla bla, traktor, skördetröska, såmaskin, allt det där kräver bränsle. För att vi ska ha råd med det för att producera mat i Sverige, för att producera liksom, ja, men spannmål, potatis, grönsaker, kött, vad det nu än är. Så här, hur ska vi ha råd med bränslet? Jag skiter väl i de där jävla elbilarna. Ska jag ha en subventionerad elbil så får det väl vara så. Men hur ska jag ha råd att tanka mina maskiner så att jag kan producera svensk livsmedel?
Ja. Nej, men det, och vi, hela liksom jordbrukssektorn, där behöver vi ju ställa om. Och där, det finns ju massa nu nya saker som går på el, men de är ju dyra och det finns inte så många, så det kommer ta tid. Vad vi behöver göra där är ju att se till att vi kan byta ut dieseln mot förnybart. Och där har ju vi föreslagit då stöd som gör att man på ett smartare sätt kan göra det. Att man faktiskt kan göra det här om växlingen. Och vi har sagt också att Sverige ska bli självförsörjande på biodrivmedel så att vi kan göra omställningen för dem. För som ni säger, det finns massor med fossila bilar, det finns massor med traktorer som behöver där. Då ska vi också se till att vi kan pumpa in förnybart i dem. Och då kan också jordbruket vara med i omställningen, för därifrån kan man få mycket av det här drivmedlet.
Det är väldigt kort då. Hur lång tid kommer det ta mellan tummen och pekfingren när vi har fasat ut allt fossilfritt? Eller fått det
fossilfria bilar?
Ja, men målet är ju att det fossila ska vara borta 2045. Det är inte särskilt långt bort, och då behövs det en kraftfull politik som faktiskt hjälper svenska folket att göra den här omställningen.
P3, Sveriges Radio.
Nu är det dags för momentet Är det så fel? Daniel Heldén, du kommer få frågor på temat Är det så fel? Och du ska svara ja eller nej helt enkelt. Du ska hinna med så många som möjligt på 2 minuter. Så det är snabba svar som gäller. Vi börjar direkt. Att limma är det så fel att limma fast sig i asfalten för sin politiska sak?
Jag fattar frustrationen hos de som gör det. Jag skulle inte göra det.
Är det så fel att äga en vattenskoter, en snöskoter eller en fyrhjuling? Eller och en fyrhjuling, alla tre.
Alla går att tanka med förnybart. Så. Nej.
Är det så fel att fråga AI-chatten 10 saker om dagen för att det är så himla mycket lättare att leva då?
Nej.
Är det så fel att tycka att invandringen är på en bra nivå nu?
Det var en knepig fråga. Jag skulle säga att vi kan göra mer.
Är det så fel att vara en del av urkultgänget?
Nej.
Är det så fel att inte vilja vaccinera sitt barn mot mässling?
Jag tycker absolut man ska göra det. Ja.
Är det så fel att bära en lock av Maria Wetterstrands hår som en talisman i hopp om att få fina opinionssiffror?
Ja.
Är det så fel att exportera vapen till Ukraina?
Nej.
Är det så fel att skaffa air conditioner för att det blir varmare och varmare nu för tiden?
Det är ju ett problem. Men man sätter upp solpaneler så nej.
Vad är fel? Ja, då är det så fel att skaffa AC.
Alltså det är ett problem att vi gör av med massa mer.
Är det så fel att skaffa en AC?
Jag skulle säga ja.
Är det så fel att kissa i handfatet och säga att det är för att spara vatten?
Nej.
Är det så fel att köpa en sprillans ny tjusig kostym inför ett viktigt möte i Bryssel?
Nej.
Är det så fel att ge Ozempic till sin väldigt överviktiga katt?
Ja.
Är det så fel att dejta någon som är karnivor? Alltså bara äter kött?
Nej.
Är det så fel att vilja åka till rymden?
Jag har aldrig fattat det där. Ja, det tycker jag.
Ja, det var Är det så fel med Daniel Hildén.
Mm. Alltså, hur många frågor ställer du till AI varje dag?
Ja, men så fort man gör någonting på googlar eller något sånt där, så är det ju AI, så det går ju inte att undkomma, så det är mycket.
Men borde vi AI-skamma mer? Alltså för flygskamsåren minns man ju. Borde vi AI-skamma mer? Nej, att det är så här, det drar så jävla mycket energi.
Nej, men det är fullständigt omöjligt att inte använda AI då. Allting som vi sysslar med är kopplat till AI. Men däremot så måste vi se till att AI-tjänsterna eller de här datacentren är med och ser till att faktiskt att vi får den förnybara elen som vi behöver, för att nu är det något konstigt som händer. Så vi bör ställa krav på de som etablerar sig i Sverige så att det här faktiskt är med i omställningen. Och det är det inte idag, och det är ett dilemma.
P3, Sveriges Radio.
Får jag klämma in en till, är det så fel? David? Nej.
Ja.
Till dig, Daniel.
Ja.
För jag vet att du är...
Eller jag, kanske.
Jo, du får det. Det ska jag. Jag vet att du är byggnadsvårdsintresserad.
Ja.
Och det är det många som är i detta avlånga land. Det är en rörelse som man ju kan tycka är härligt att vi bevarar gamla sätt att bygga oss här. Men är det så fel att riva ut gamla kärnvirkesfönster som är dragiga och jävliga och sätta in energisparande fönster?
Vad man kan göra är att man sätter ett innanfönster.
Men sånt där orkar människor inte. Vissa gör det, du gör alltså, det. Men vissa bara är så här, ska jag behöva kitta fönster som vore jag Carl Oskar och Kristina?
Nej, ja. Allt beror på vem man är. Men gamla fönster, som du säger, kärnvirke, de är ju fantastiskt hållbara.
Men inte så varma.
Och, ja, men det är inte riktigt sant. Det beror ju på vad det är. Man har enkelfönster och så där, då är det ju inte så kul. Men oftast antingen de kopplade eller så har man ett inomfönster. Jag skulle säga att det finns sätt att lösa det på. Och är det så att man inte bryr sig om hur det ser ut, så visst, kör på.
Men är det inte bättre utsläppsmässigt att människor som inte orkar hålla på och kitta och kladda med linoljefärg köper energisparande fönster så att liksom energikostnaderna går ner, än att de ska ha liksom luftvärmepumpen på eller värmen på hela dagarna?
Men det finns ju de som man kan sätta in innan fönster som då är som löser det där. Det finns bra sätt att göra det på. Men det kräver ju lite kunskap och man kanske kan ta hjälp av någon annan. Men jag fattar att man, när man sitter där i valet, om det nu är så att det är draget, så finns det sätt att lösa det på.
Du har ju fått välja en låt att spela i P3. Vilken låt har Daniel Heldén valt?
Ja, och det är ju P3. Nej, men...
Ska du fjäska för oss nu?
Nej, men jag valde Sara Larssons Midnight Sun. Och det gjorde jag för att i somras då så höll jag vårt Almedalstal, och då hade jag den låten som så intro när jag klev in på scenen. Och jag tycker att det finns en fantastisk driv i den låten, framförallt i liksom refrängdelarna. Och sen tycker jag Sara Larsson är en liksom spännande artist. Hon har ju ett driv som är framåt, som är positivt. Och också är hon en person som står upp för jämställdhet på ett fantastiskt sätt. Och så därför väljer jag den.
Men vänster sen, också, det gillar du.
Ja. Men sen kan jag säga det att jag satt och funderade så här, man ska välja låtar. Mm. Jag har ju annat som jag lyssnar på. Zappa till exempel. Overnight Sensation sätter jag igång ibland hemma och snurrar gärna. Men jag tänkte att det blir så rörigt i radio man lyssnar på den. Ni kan köra Overnight Sensation-plattan eller någon låt därifrån någon gång för att illustrera. Men det är liksom något annat.
Det kommer inte göra.
Nej, jag tänkte det, så därför valde jag inte den.
Ja,
David, att Daniel Heldén gillar Frank Zappa, vet du vad det är mig?
Ja, det ante. Men jag hade också, du har lite Glenn Miller-aura.
Ja, jag har sett inte på Glenn Miller så ofta.
Nej. Här kommer Sara Larsson.
Men jag är Glenn Miller. Så.
Vi tackar Daniel Heldén, tack så mycket.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén hade ju liksom valt att spela den låten. Han har precis lämnat oss, alltså studion, inte på annat vis. Och på hans plats så sitter nu istället Ekots politikreporter Lova Olsson. God morgon.
God morgon.
Hur var känslan och stämningen kring Daniel Heldén idag? Var han glad, pressad, segerviss, lugn?
Jag mötte honom här utanför precis inför intervjun, och både han och jag tog upp det här med de lite tidiga morgnarna. Han verkade inte vara jätteförtjust i det. Sen fick ju du, David, klädtips av Miljöpartiets språkrör. Han tycker att man ska skruva på kostymen, var väl budskapet, något som han själv verkar ju ha gjort, har vi sett. Sen är det väl så att Daniel Heldén har lite medvind, ska jag säga, i den här valrörelsens slutspurt. De ligger klart högre nu än i valet 2022, och det ser ut än så länge som det kan bli en rödgrön seger. Men klimatet, som ju är hjärtefrågan för Miljöpartiet, den har ju inte stått så högt på den politiska dagordningen under mandatperioden. Det är dock så att när valet närmar sig så brukar man säga att engagemanget för klimatfrågan ökar. Och i söndags var det ju en jättestor demonstration här i Stockholm för klimatet. Och Daniel Helldén var förstås inte alls otippat med. För oss är klimatet inte förhandlingsbart, det var hans budskap.
Han har ju känts som en ganska anonym person, att han har gått lite under radarn. Kan ha fel, men tycker du att hans personlighet kom fram nu?
Ja, ni syftar väl på att det inte finns så mycket om honom i arkiven, alltså anekdoter och engagemang. Han har ju inte gått den vanliga ungdomsförbundsvägen utan blev medlem när han var 35 år, som han sa här. Och det är ju väldigt ovanligt för en toppolitiker att engagera sig så sent i sitt parti. Det här med anonym är ju en definitionsfråga, men ett faktum är ju att Daniel Helldén syns mindre än de andra partiledarna, och det beror ju på den här språkrörsmodellen som de har. Han delar ju uppdraget med Amanda Lind och de turas om med de här framträdandena i media.
Var det något som förvånade dig? Var det något som stack ut?
Ja, det var flera saker. Han svarade ju nej på frågan om han i ett parallellt liv skulle bli "jag är limmad mannen". Mm. Apropå klimataktioner och det här med civil olydnad. Han sa ju också på en sån här fråga att han fattar frustrationen, men att han inte skulle limma fast sig. Det är intressant, tycker jag, besked. Därför att det här är ju en klassisk fråga som där många miljöpartister tycker är viktigt, sätt som han säger, han fattar frustrationen, att visa, ta det här på allvar, vad som händer.
Vi vet ju inte vad han skulle svara ska sägas på till exempel blockera en motväg. Alltså det kanske var just limningsgrejen han, alltså förstår du vad jag menar?
Ja, absolut, men det är ju civil olydnad, ja, som koncept så att säga.
Ja.
Sen sa han ju också här faktiskt att han äter, apropå vad Jimmy Åkesson sa om sin Denniskorv, så äter Daniel Helldén kall halloumi.
Det förvånade dig?
Ja.
Inte oss.
Nej, inte. Alltså, kall tyckte jag var lite pikant. Ja, men halloumi förvånar mig ju inte.
Nej, det är att den är kall.
Ja. Klimatfrågan är ju verkligen deras hjärtefråga. Vilka konkreta grejer är mest prioriterade där?
Där är det två övergripande saker, att sänka utsläppen och bryta Sveriges fossilberoende. Och då gör Miljöpartiet tillägget att det ska ske på ett rättvist sätt. Och i valmanifestet så skriver Miljöpartiet att läget är akut. Han tog ju själv upp flera av de viktigaste sakerna för Miljöpartiet. Att rusta upp och bygga ut järnvägen. Att det ska bli billigare köpa, leasa och ladda elbilar. Och det här Sverigekortet i kollektivtrafiken. Men Miljöpartiet vill också återinföra flygskatten. Den avskaffades ju av Tidöpartierna till exempel.
Men då, nu vill jag ändå in med... Det kommer en massa olika saker i inkorgen, men det kommer en del kritik alltså mot mig och David att vi så här fokuserar på så här, fan världen brinner och ni pratar om skrumpna citroner och att det är jobbigt att köra bil med småbarn och sådär. Så här, men det är ju det man liksom lite vill veta med Miljöpartiets politik, att så här, hur kommer det här påverka mig? Alltså, vi kommer väl behöva göra uppoffringar, hur kommer de se ut? Vad ska jag eller vi som citat väljare förvänta oss av oss själva? Men vill de, alltså, är de lite generella kring det där, eller hur tolkar du hans svar?
Ja, någon gång sa han väl ungefär, pekade på sig själv och sa att det är han som politiker som ska se till att det går att klara den här omställningen på ett rättvist sätt. Det är ju det som det är det argument de använder ofta. Det vill säga alla ska klara det. Sen vill ju Miljöpartiet, de är ju tydliga, men han sa ju också det att det är ingen livsstilsgrej det här handlar om. Man får göra det och det och det. Det låter ju som att de säger ju det, att de vill inte skamma enskilda människor för deras livsval.
Bilar, bensin och diesel verkar vara någonting som skaver lite för Miljöpartiet. Varför är den frågan så jobbig för dem, och är den det?
De får ju ofta prata bensinpris, och Daniel Helldén har ju sagt att han tycker att det är för billigt att tanka. Det här är ju en fråga som Miljöpartiets politiska motståndare gärna lyfter fram. De utmålar Miljöpartiet som ett verklighetsfrånvänt storstadsparti som vill skambelägga köttätande och inte minst göra det dyrare att köra bil, så att folk på glesbygden och på landsbygden inte ens har råd att skjutsa barnen till fotbollsträningen, ungefär. Lantbruksminister Peter Kullgren, han har ju till och med sagt att Miljöpartiet driver en landsbygdsfientlig politik, och bland annat då hänvisar till frågan om drivmedelspriser. Det här tycker Miljöpartiet är orättvist och gör allt för att slå tillbaka. Och de hävdar ju då att det är Tidöregeringen som är fossilberoende till exempel.
Fråga till dig då, Lova. Mm. När du i papppåsen sorterar komposterbart, varvar du med hushållspapper då?
Nej.
P3, Sveriges Radio.
De har ju ett förslag om förkortad arbetstid, lite av en personlig hjärtefråga för Daniel Heldén, va?
Ja, det tycker jag hördes här, att han är väldigt engagerad i frågan om kortare arbetstid och verkligen brinner för den. Och det är han ju långt ifrån ensam om i Miljöpartiet. Det här är liksom en älsklingsgrej för dem, skulle jag säga. Och deras argument är ju, som han också sa, en modern arbetstidslagstiftning, för det är det handlar om här, med sänkt arbetstid. Det skulle ge mer tid för återhämtning, för familj, för vänner, för egna intressen och minskad stress, tycker Daniel Heldén.
Vi pratar ju om det här, att så här, hur ska det här gå ihop? Svensk Näringsliv menar att det här kan få liksom, ja, men samhällsekonomin att halta. Nu har ju Daniel en poäng i att Svensk Näringsliv är ju så här, det är klart att de liksom är kritiska till det på olika sätt. Men man undrar ju lite så här, är det värt de 5 timmarna för en liksom reform som kan påverka och liksom, så mycket, jag menar, vårdköer, skola, lärarbrist, alltså, det känns som, varför är det här så viktigt för dem?
Jo, men det är just de här argumenten, och det här är ju en sak de verkligen har pekat ut som en självklar framtidsreform. De tar ju också upp att Sverige, det var väldigt många år sedan Sverige då lagstiftade om kortare arbetstid, så att det var 1973, så nu är det dags igen. De säger tiden är mogen för det här. Och de tar också upp att många idag står utan jobb medan andra jobbar så mycket att de inte orkar ett helt arbetsliv. Och då tycker de att det här kan lösa den obalansen.
Har de med sig någon från liksom, Tide till exempel, eller från andra partier?
Nej, på den rödgröna sidan så vill även Vänsterpartiet ha en generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön och tillsätta en sån utredning om de vinner valet. Och det är ett prioriterat krav för Vänsterpartiet i eventuella regeringsförhandlingar. Så att där är de i alla fall 2 partier. Socialdemokraterna, de håller med om att visst, det kan finnas ett behov av kortare arbetstid, men det ska i första hand ske genom förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, alltså inte primärt genom lagstiftning.
På tal om förhandlingar, Miljöpartiet ser ju Magdalena Andersson som sin statsministerkandidat. Finns det några kluriga förhandlingar mellan dem som behöver ske?
Det finns det absolut. Sen ska vi komma ihåg att de 2 partierna har ju faktiskt suttit i regering ihop, så att de har ju en viss vana av att hantera varandra. Men ett tydligt exempel är ju rättspolitiken, där Miljöpartiet går till val på att inte sätta barn i fängelse. Socialdemokraterna, de står bakom det förslag som nyss har klubbat i riksdagen om att sänka straffbarhetsåldern under en 5-årsperiod för grova brott till 14 år. Där är de inte överens. När det gäller migrationen så går ju Socialdemokraterna till val på en bibehållen stram migrationspolitik. Det är känt. Tidöpartierna har beslutat att Sverige numera ska ta emot 900 kvotflyktingar. De väljs ju ut av UNHCR för att de är särskilt utsatta och kommer till Sverige. Det står Socialdemokraterna bakom. Miljöpartiet vill höja tillbaka till den tidigare nivån som är 5 000. Där är de också oense.
Kärnkraften då?
Ja, förstås.
Där är det svårt att komma överens.
Förstås. Där handlar det framförallt, skulle jag säga, om inställningen till ny kärnkraft. Socialdemokraterna säger ja till det. De bejakar kärnkraften, står på hemsidan. Tycker att vi behöver ny kärnkraft i Sverige, inte minst för att de vi har håller på att bli för gamla, de kärnkraftverken, enligt Magdalena Andersson, som ju vill helst ha en blocköverskridande uppgörelse. Miljöpartiet säger kort sammanfattat nej till att bygga ny kärnkraft i Sverige. Hänvisar bland annat till att det är dyrt, det går långsamt och det lämnar ett avfall som är farligt i 100 000 år, anser Miljöpartiet.
Jag vet att du är ju Sveriges främsta svenskproducerad dating reality fan. Mm. Hur går det med GVF XL?
Det går fruktansvärt dåligt, ja, beroende på partiledarutfrågningar. Ja. De sitter 3 timmar i TV4, de kör bil med Mauri, de frågas ut i SVT.
Ser du allt?
Ja, det måste, det gör jag. Ja. Kanske inte exakt i rätt tid när det sänds, men ja.
Längtar du till efter valet när kanske det börjar liksom dyka upp luckor där du kan sitta och plöja de här serierna?
Ja, för det finns så otroligt mycket i Gift vid första ögonkastet som är monumentalt intressant.
Monumentalt intressant.
Ja. Men då kan jag se alla avsnitt på en gång. Ja, det är mitt bästa egentligen.
För nu bunkrar du i och med att du inte tittar. Ja, det blir du lite nöjd över. Ja, du får luta dig mot den. Tack så mycket, Lova Olsson.
Tack för allt.
P3, Sveriges Radio.